Ett roligt sånt exempel jag bara kan dra, det är min sambo, hon har aldrig spelat på någonting. Ser ju aldrig spelreklam och sådana saker. Någon vecka efter att vi började gå till spelberoendes förening i Göteborg så började hon få spelreklam på Facebook. Mm-hmm. Och när man då frågar så här, varför får jag se den här reklamen, så står det utifrån din geografiska position. Då finns det alltså medvetet annonsörer som, okej, du går till en spelberoende förening, då får du annonser för nätkasin.
Ja, det är onsdag. Jag sitter i en mysig fåtölj på Östermalm i Stockholm. Och detta är Hedman och Hedén, en beroendepodd. Bredvid mig har jag min gode vän Magnus Hedman.
Och jag har bredvid mig min gode vän Nemo Hedén.
Mysigt att se dig igen.
Ja, detsamma. Mm. Det var lite tag sedan nu.
Ja, men det var nästan 3 veckor tror jag.
Oj.
Mm. Mm. Och det är ju faktiskt länge för att vara du och jag.
Det är rekord på ett år.
Ja, det är det va?
Ja, jag tror det.
Ja. Det var väl någonting sånt liknande under jul och nyår tror jag. Men absolut, det känns länge. Det känns extra länge för att vi alltid har så mycket kontakt och ser så mycket.
Ja.
Hur mår du?
Bra. Mm. Själv då?
Jo, men jag mår ganska bra. Jag tänkte säga, jag är trött och sliten. Men det är väl det tråkigaste svaret man kan svara som småbarnsförälder.
Ja, jag såg förresten på Instagram där att... Vad var det nu du hade lagt ut? Att det var folk som ångrade att de var föräldrar eller någonting sånt där?
Just det. Nej, men det var så här att det var någon som sa det till mig att den hade ångrat och bli förälder. Och då tänkte jag bara så här, det kan väl inte stämma att folk gör det. Det lät så jävla brutalt.
Ja.
Och så la jag upp en omröstning om det på mina Insta-stories. Och då var det typ 25% som ångrade. Alltså, är inte det sjukaste du har hört?
Ja, det är en lite småjobbig siffra alltså.
Ja, men de förklarar så här att de ångrar ju inte barnen i sig, men de ångrar att de blev föräldrar för att de då gav upp så mycket av sitt liv och du vet så här, man fick så mycket ansvar och allt vad det nu innebär att vara förälder. Och jag kan känna så här att det hänger liksom ihop. Om jag säger så här, ja men jag ångrar att jag blev förälder, då innebär ju det att jag ångrar mina barn.
Det är ingen bra sak att säga till sig själv.
Eller barnen.
Nej, den kan vara jobbig. Men nu, om det var på story så försvinner det väl efter 24 timmar.
Ja.
Men det där är ju en grej. Det finns en sak som kallas för mindline, så det är vad vi säger till oss själva. Mm. Och hur mycket det påverkar oss. Om jag säger till dig nu till exempel, fan Emo, nu har du sabbat min dag. Så har jag liksom en ram som jag har fyllt med erfarenheter och tankar och känslor över hur jag ska må när min dag är förstörd.
Mm.
Så det går ner i hela mitt neurologiska system. Så att säger man såna här saker till sig själv, som många människor säger, ah fan, livet går runt i ett ekorrhjul, jag gör allt för alla andra, ingen gör något för mig, så hamnar man i det läget liksom.
Sen så förstår ju jag såklart att det finns tillfällen där man känner så här, fan vad jag ångrar att jag blev förälder. Alltså när man inte har fått sova, det är stress, otillräcklighetskänslor. Och när man är på den mörkaste platsen i föräldraskapet, såklart. Men att säga... Alltså på det stora hela, överlag så här, jag ångrar det, även i neutralt tillstånd. Det är ett rätt stort hopp tycker jag.
Det är ett rätt stort hopp, men det är väl också bara man befinner sig som människa utifrån sitt mående. Jag kan i alla fall glädja dig och alla andra att det blir inte bättre.
Nej, vad härligt. vad skönt, det känns tryggt.
Ja.
Men du brun. Har du varit ute och rest nu igen?
Jag har varit ute och rest, jag har varit i Amalfikusten i Italien. Det var ballt, det var riktigt ballt faktiskt. Det känns väldigt liksom orört fortfarande. Vattnet är glasklart och turkost. Och det är balla byggnader, allt är uppbyggt liksom efter bergen där. Alltså hotellet vi bodde på där tog man en hiss rakt genom bergen ner till stranden. Så att,
låter billigt, coolt.
Ja. Nej, det är en annan fråga. Det är ett rätt kostsamt ställe att semestra på, det måste jag säga. Det var kul.
Och så kommer du hem och det är bara dukat för inspelningar här hemma.
Ja, det är helt underbart alltså.
Du har det bra, Magnus.
Jag har det bra. Ja.
För nu är det så att vi går in i en ny inspelningsfas. Vi har väl 4 eller 5 inspelningar på några dagar nu. Vi har lite kända personer, vi har lite forskare, vi har lite experter och vi har lite, som idag, övrigt. Ska man säga så? Nej, men idag så gästas vi av ordföranden för Spelberoendets riksförbund.
Jättespännande. Det här är ju någonting som vi har sökt länge att få prata om.
Någon som verkligen har insyn, kunskap och mycket erfarenhet kring spelberoende. Så jag tycker vi har ingen tid att slösa.
Nej, för fan. Vi kör. Välkommen honom in.
Ja, absolut. Välkommen in, Daniel!
Tackar, tackar. Tackar.
Välkommen.
Tack så mycket. Det är kul att vara här.
Härligt att ha dig här.
Vi är intrigued, kan man säga. Ja. Vi är peppade på att höra din story och se vad du kan dela med dig av till oss och våra lyssnare. Mm. Men jag tänker att vi kan bara dra igång egentligen.
Ja, bara. Vi bara kör.
Vad tänker du att man börjar din historia någonstans?
Alltså min historia börjar egentligen på Casino Cosmopol. Mm. Som croupier när jag var 20-åring. Då flyttade jag upp till Göteborg för jag fick jobb på kasinot i Göteborg. Och började jobba där. Jag tyckte det var superroligt. Det var en jättehäftig värld. Kasino, det var ju som i filmer, det här klassiska. Man känner sig som Bond. Och vi var väl en 200-300 ungdomar som började jobba samtidigt. Så det var ju fest och en galen tid helt enkelt. Mm. Och framförallt rouletten blev min grej. Jag tyckte det var superroligt att vara croupier i rouletten. Jag kunde till och med vara svettig efter ett pass om det var riktigt mycket att göra. Det kunde vara kaos, många bara skrek och kastade mark. Och jag tyckte det var hur roligt som helst.
Och en croupier är den som sköter
ja,
spelet?
Ja, en dealer. Liksom. Ja, precis. Mm. Och sen, jag trivdes inte riktigt på själva arbetsplatsen. Så jag flyttade och började jobba i Norge på ett kryssningsfartyg. Men samma sak. Hade hand om spelmaskiner, dealade blackjack, poker, roulette. Och så jobbade vi 2 veckor och var lediga 2 veckor. Och tjänade sjukt mycket pengar för mig på den tiden då. Det var ju norsk inkomst och sjömansskatt och allt sånt där. Och vi var ett gäng på en 6-8 personer som jobbade 2 veckor ihop och var lediga 2 veckor ihop. Så när vi var lediga så levde vi i livet. Vi var i tidiga 20-årsåldern och det var fester och resande och allt det åt på restaurang och mycket alkohol och jag känner mig som kung helt enkelt. Det var en riktig lyxliv kan man säga för att vara i den åldern och hade hur mycket pengar som helst. Detta var ungefär samma tid som Texas Hold'em blev jättestort i Sverige, pokerboomen. Alla skulle spela poker överallt och vi var inte sämre vi. Jag skulle tro i alla fall hälften av alla kvällar så efter kasinot hade stängt så satte vi oss och spelade poker.
Alltså 15 år sedan typ, eller?
Ja, något sånt där. Mm. Och alltid när vi var iväg och reste så gick vi på kasino. Dels för att vi var intresserade av spel, vi som jobbar med det. Men också för att det fanns en slags prestige i att vara croupier eller dealer. Man ville jämföra sig med andra. Hur står sig de i det här landet eller på det här kasinot? Och när vi var i Vegas så var man ju extra sådär, för det är ju stort. Det är liksom kasinostaden nummer 1 och kunde man jämföra det sådär och känna att nej, men jag är mycket bättre i rouletten än vad de är här liksom på Caesars Palace. Mm. Så fick man en boost av det. Och någonstans så tror jag vi andades liksom spel hela dagarna. Vi spelade det när vi jobbade och vi spelade när vi var lediga. Mm. Och jag har ju reflekterat om det på senare år. Jag jämförde lite med många vänner jag kände som var bartenders eller jobbade i restaurangbranschen. Om man utifrån såg på deras alkoholvanor så skulle man nog säga att varenda en var alkoholist eller hade i alla fall grova alkoholproblem. Men de som var i den världen kände inte att man konsumerade för mycket. Och jag tror det var samma med oss och spel. Vi levde så i det så det var ingen som reagerade på att det här är inte sunt eller det här beteendet är destruktivt. Och jag tror någonstans att det, alltså för mig så, jag ursäktade ofta spelet för jag kände ju att jag tappade kontroll när jag spelade. Jag spelade för mycket. Jag vet när vi åkte till Vegas då hade jag till exempel sparat dricks och pengar i över ett år. För jag skulle liksom ha en buffert under de här 6 dagarna vi skulle vara i Vegas. Och när jag gick och la mig första kvällen så hade jag spelat bort allt. Mm. Så jag hade knappt checkat in på hotellrummet och så var hela veckans budget borta.
Minns du hur mycket det var?
På ett ungefär 60-70 någonting. Vilket var jättemycket för mig då. Och som sagt, det tar någon timme så är allt borta. Men jag ursäktade alltid att jag tappade kontrollen med att det var underhållning för mig. På samma sätt som att vissa betalar för att gå på bio eller gå på konsert eller teater. Så betalar jag för att spela. Det var vårt sätt att socialisera och hänga liksom i vårt kompisgäng. Och jag vet att vi skämtade ofta om att vi var spelberoende. Fast på den tiden tror jag ingen av oss egentligen fattade vad spelberoende var. Jag kan ärligt säga att jag har tagit hur många människor som helst på sina sista sparpengar. Och jag tyckte de var idioter. Mm. Som att ta godis från ett barn. Liksom. Är man så sjukt dum som man spelar bort sina pengar så får man skylla sig själv. Det var mitt mindset då.
Men var det fortfarande mycket av tävlingen då som var drivande, eller?
Jo, men det var det nog. Det var ändå ett tävlingsmoment i dels när vi spelade mot varandra och poker. Men det blev ju ändå lite sådär, hur har det gått för dig ikväll? Och hur, alltså, det var ändå ett moment. Och något som jag inte förstod då, utan som jag förstått bara för några år sedan, var att den kicken som jag fick som spelare på exempelvis rouletten, det är egentligen samma känsla som jag fick när jag jobbade som croupier. För det var samma spänning. Vill man, om någon har spelat jättemycket pengar på tal, vi jobbade dessutom på provision, så gick det bra så fick vi högre lön, och gick det dåligt fick vi sämre lön.
Mm, okay. Så du hade ett tävlingsinslag ändå, även fast du jobbade så, ja, så fanns det
precis.
Insatser för dig ändå.
Och då blev det ju så att om någon spelade tokhårt så blev det en jättespänning, och om du inte träffade det talet utan rensade så fick du samma det här ruschen, kicken som jag kan känna igen som spelare sen. Och på samma sätt som man ökar toleransnivån som beroende så blev det samma sak som croupier. Det var inte intressant när det kom nybörjare och skulle testa och man fick lära dem. Man ville åt de stora hajarna, man ville åt dem som ägde restaurangkedjor och de som flög in från andra. De som hade de stora pengarna, det var de man ville ha vid bordet. Det var de som var de enda som var intressanta.
Men var det bara slumpen om de kom till ert bord eller inte? Eller kunde man på något sätt locka dem till sitt bord?
Det var väl slumpen kan man säga. Mm. Sen funkade det väldigt mycket sådär att hade man bra flyt på ett bord, då hoppade man ju över sina raster. Vanligtvis så står man ju i 45 minuter, en timme kanske. Mm. Gick det jättedåligt så kanske man bytte efter 20. Gick det bra så kunde man stå i 3-4 timmar utan paus. För att jag vill inte gå, jag har ett flow.
Jag hade ingen aning om att sådana bord jobbade på provision. Fan vad intressant alltså.
Det gör man inte på Casino Cosmopol. All men right. Vi gjorde det på de här kryssningsfartygen. Okay. Mm. Och det är klart att det blir en helt annan dimension i...
Verkligen.
Det blir ju en insats på bägge sidor borden. Mm. Och som sagt, jag jobbade som croupier i 10 år. Så då tänker jag ändå att varje arbetsdag så matas jag av de här kickarna och tävlingsmomentet. Men om vi sen hoppar fram lite så fick jag barn 2011. Så då slutade jag jobba till sjöss. För mig var det inte aktuellt att vara borta 2 veckor. Mm. Och min dåvarande sambo hade också jobbat på båtarna och hon slutade också. Så vi gick ifrån 2 norska sjömanslöner till en studiepeng och ett mammabidrag. Eftersom vi hade levt som vi hade gjort så fanns det inga sparpengar, så det blev en ganska drastisk förändring i livsstil. Och det gjorde också att vi gled ju isär från... Alla våra vänner jobbade ju kvar på båtarna. Så med tiden så gled vi isär, för man kunde som vanlig svensson så att säga, går det inte hänga med i det tempot. Det var ett annat liv och vi hade ju barn och så. För mig då så blev det att jag hade inte råd att spela på en nivå som gjorde att det var spännande. Jag hade inte ekonomi, för jag hade byggt upp en sån tolerans under alla åren och allt spel. Att det jag hade råd att spela nu var inte intressant. Så därför höll jag upp ganska länge. Jag spelade en del poker på nätet och sådär. Men för mig så har det alltid varit en social grej. Man umgicks med vänner och spelade på det sättet. Och sitta själv framför skärmen var liksom inte... Ja, men det gjorde inte det för mig. Det gav ingen kick. Sen lite längre fram här, så om vi säger 2017, det är nu, ja, säg 5 år sedan snart, så mådde jag sjukt dåligt. Jag var på ett jobb som jag vantrivdes otroligt mycket på. Det var så, jag fick ångest på, jag såg byggnaden innan jag kom in där. Och jag var lite inne i någonting som vi pratade om innan här, det här man ältar. Och man säger, ja, allt, världen är emot mig, jag kommer inte vidare och sådär. Och jag var nog väldigt fast i det träsket. Jag kom inte vidare från den här arbetsplatsen. Och jag tyckte synd om mig själv och det var självömkan. Och jag hade dessutom haft föräldraledigt varje fredag i 2 år. Vilket var superlyxigt att få vara med min dotter liksom varje fredag i 2 års tid. Och den perioden hade precis tagit slut. Och jag gick precis in i min semester. Jag hade sån sinnessjuk ångest för när semestern skulle ta slut och jag skulle gå tillbaka. Och dessutom gå tillbaka och jobba fredagarna också. Och då, som en slags flykt, så började jag spela nätkasino. Jag kan egentligen inte svara på varför jag valde det, för jag har testat nätkasino tidigare under mina år när jag spelade mycket. Och tyckte det var helt värdelöst. Jag var inte intresserad av spelautomater. Och som sagt, det var osocialt. Jag tyckte inte om den. Men av någon anledning så testade jag. Mycket bonus. Det var mycket så här insättningsbonus, så här 3 gånger pengarna och liknande i början. Och mycket frispel. Och så jag spelade egentligen utan att egentligen satsa så mycket pengar i början. Men när jag var inne i den bubblan, inne i min värld, så glömde jag bort min ångest över arbetet. Men på samma sätt där så ökar toleransnivån. För nu var det ju gratis pengar så att säga, eller det var bonuspengar som man fick vid insättning. Fast de hade ju också ett visst omsättningskrav. De kanske skulle omsättas 30 gånger eller något innan man kunde ta ut dem. Och det gjorde att jag ökade ju insatserna för att den där omsättningen skulle gå snabbare. Så jag skulle kunna ta ut vinsterna sen. Så när väl alla bonusar och frispin var över, så hade jag ju nått en toleransnivå som var också ganska hög på en gång. Och då började jag ta ifrån de få sparpengar jag hade. Sen började jag nalla mer och mer på lönen. Jag hade någon gammal kredit från någon mobiltelefon jag hade köpt som jag spelade upp. Och det var inte sms-lån, men jag kunde spela på telefonfakturan på något vänster. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det funkade, men jag kunde i alla fall spela för pengar och sen så kom det på telefonräkningen månaden efter, så det var också en slags kredit. Och det eskalerade mer och mer. Jag vet, jag var extremt frånvarande. Jag kommer ihåg flera gånger när min dotter kom upp till mig i soffan, då var hon 6 år, och liksom ville att jag skulle vara med henne eller något. Jag blev irriterad. För att hon kom och störde mig i mitt spel. Jag var inne i min värld.
Mm.
Så jag kunde liksom mota bort henne, och jag vet att min sambo kunde prata med mig. Jag kommer inte ens ihåg vad hon sa. Jag hörde ju att det var någonting i periferin, men jag har ingen aning om liksom vad som sades. Eller jag var helt inne i den bubblan. Sen hade jag en period på 3 veckor där jag hittade ytterligare krediter. Gamla, om det var något elektronikkort, och jag hade köpt någon soffa för många år sedan. Sådana som man aldrig tänker på. Jag hittade alla möjliga sätt att skaka fram pengar. Så jag hade då 3 krediter som jag hade maxat. Så fick jag ta ett blankolån för att täcka dem.
Vad är ett blankolån?
Utan säkerhet?
Ja.
Där du inte har någon lägenhet eller hus eller något sånt?
Typ ett banklån fast ändå osäkert.
Mm.
På något sätt. Och då fick jag... Jag tog det på lite mer, minns jag. För att jag skulle ha en liten buffert att spela för. För då kunde jag ändå vinna.
Mm.
Jag kunde fortsätta vara i min bubbla fast jag löste krediterna. Det var lite sådär, om jag ändå tar lån på det här så kan jag lika gärna ta på lite till.
Kommer du ihåg hur mycket?
100 tror jag första lånet var på.
Och hade sen, du någon borgenär då, eller tog du bara...
Nej, jag tog det själv.
Mm.
Och sen så spelade jag upp de krediterna och blankolånet och fick ta ett andra blankolån för att täcka allting en gång till. Och allt det här inom loppet av 3 veckor.
Mm.
Och det kan jag känna är så sjukt att det är så lätt via mobilt bank-ID. Jag behövde inte träffa någon. Jag kunde bara sitta hemma i soffan och med mobilt bank-ID bara ta nya lån och nya krediter. Mm. Utan att någon ifrågasätter. Och jag vet, om man kollade mitt kontoutdrag för september 2017, så hade jag typ 1,5 årslön för mig i in- och utsättningar. För jag satte in och sen tog jag ut så fort jag vann någonting, och så satte jag in och så tog jag ut och satte in. Så det kunde ju vara 30-40 sådana om dagen.
Mm.
Liksom in- och uttag. Och det är klart, någonstans, det syns ju i liksom bankpapper och sådär, men ändå så kunde jag ta de här lånen.
Varför tog du ut och in? Varför, var det för alltså, att du ville sluta, eller nu räcker det, eller?
Ja, det var det. Jag hade någon sån där att om jag sätter in en summa och så fort jag dubblat den så tar jag ut den.
Mm.
Och så gjorde jag hela tiden, för jag ville ju vinna pengar, det var det som var. Jag trodde att det var en quick fix. Om jag vinner den där jackpotten så kan jag säga upp mig och då kan jag göra vad jag vill och då kan jag vara med min familj. Vilket är ironiskt, för jag har aldrig varit så lite med min familj som jag har spelat.
Ja, vi är mycket glada över att ha med oss våra vänner på IOGT MTO som samarbetspartners i den här podden. Även den här veckan, Magnus.
Ja, det är fantastiskt att ha med dem. Det är ett härligt gäng att ha med sig.
Verkligen.
På riktigt.
Ja, men så är det. Och både du och jag har ju erfarenheter av hur det känns att komma ut från ett behandlingshem. Man är lite Bambi på hal is. Mm. Det har blivit en stor förändring i ens liv.
Oj, oj.
Ja, verkligen. Och man kan behöva stöttning och lite guidning och sånt. För att det är inte helt lätt de där första dagarna. Jag minns det som en väldigt omtumlande och jobbig tid.
Ja, man är ju väldigt skör när man kommer ut. Man har ju varit i en bubbla och väldigt skyddad värld under tiden man är på behandlingshem.
Mm. Och vad kan då IOGT NTO göra?
IOGT NTO har ju någonting som kallas för sociala företag, vilket är arbetsplatser till personer som behöver nykterhet och stöttning. Antingen liksom på väg till den vanliga arbetsmarknaden, till exempel efter då behandlingshem som vi har sagt, eller hela tiden för att man inte fungerar helt på den vanliga arbetsmarknaden. Så att det är en superfin sak som de har det.
Ja, och den här veckan så ska vi faktiskt höra av oss till en medlem som heter Christer Håkansson. Och han har erfarenhet av just det här. Ska vi ringa honom på en gång, tycker du?
Ja, vi gör det.
Hej Christer!
Tjenare!
Hur är läget?
Jo, men det är fint, tack. Tack.
Vad härligt, vad härligt.
Kul att du ville vara med.
Ja, tycker jag med.
Christer, hur länge har du varit nykter och när kom du i kontakt med IOGT NTO?
Jag har varit nykter sedan 15 maj 97, så det är 24 år ungefär.
Oj, grattis!
Tack.
Grattis. Det är längre än både dig och mig.
Ja, tillsammans.
Och när kom du i kontakt med IOGT NTO då?
Det var ungefär för en 3-4 år sedan var det. Mm.
Kan du berätta vad sociala företag innebär?
För oss har det varit... Vi hade ett behandlingshem som hette Dagerholms behandlingshem som ligger strax utanför Flen. Och när man kommer på en behandling där så erbjuds man en avgiftning först och sen är det en primärbehandling. Och sen är det också den tiden när man ska komma ut ur behandlingen. Då vi kommer in på arenan och tar plats med socialt företag. Då.
Just det. Vad var det som fick dig att börja jobba med sociala företag?
Man kan säga så här att sen jag blev nykter och drogfri så har trädgårdsarbete alltid varit ett stort kall för mig. Och sen att hjälpa människor, vilket jag lärde mig göra i tolvstegsrörelsen, att göra service, så har jag alltid tyckt om att hjälpa en annan människa liksom, till någonting bättre. Och då föreföll det sig så himla perfekt att IOGT frågade mig om jag ville vara med och starta ett socialt företag. Och det var ju helt fantastiskt att få göra de två roligaste sakerna i livet. Att jobba med trädgård, det här sociala företaget, samt att kunna hjälpa en broder eller en syster in på arbetsmarknaden.
Vad skulle du säga till någon som är på väg tillbaka ut i arbetslivet efter ett missbruk?
Ja, vi brukar säga att ta det lugnt. Kom som du är liksom och ta en dag i taget.
Ja, det är superfint. IOGT NTO och sociala företag, alltså, de har ju, ja, men det är ju företag som sysslar med ekonomitjänster, volontärer med mera till event, trädgårdsbeskärning, second hand med mera, med mera, med mera. Och då är det så här att om man behöver hjälp eller mer aktivitet för att vara nykter eller att inte ta återfall, så kan man ta kontakt med IOGT NTO och då kan man
gå in på www.iogt.se.
Nej, det här var grymt. Det här är riktigt upplyftande att prata om sånt här, tycker jag.
Tack Christer för att du var med oss den här veckan.
Mm, tack för att jag fick vara med.
Och tack IOGT NTO för att ni är med och möjliggör den här podden.
Tackar! Jag tänkte att vi kan stanna till lite här och titta på just likheter med droger eller alkohol. Mm. Här. Hur tydligt det blir att man vill vara mer och mer ensam. Mm. Och man vet mer och mer hur fel det är. Mm. Man flyr verkligheten.
Man irriterar sig på folk som stör.
Ja. Mm. Oavsett vem det är. Mm. Och det kommer ju också det uttrycket att det finns ingen familjemedlem som är starkare än drogen eller alkoholen. Och det stämmer ju även i det här fallet.
Och det där du beskriver också, att det finns egentligen nog inte någon summa du kan vinna här som kommer få dig att liksom känna, ah, men det där var bra, nu slutar vi. liksom.
Nej, så är det.
Men det jag tänkte på här också, för att vi har förstått att det var en flykt från verkligheten, du själv ömkade, du tyckte synd om dig själv och så vidare. Hade du någon form av mål här? För du sa ju också att ja, men bara jag vinner mycket pengar så kommer det lösa mina problem. Hade du någon siffra där du hade satt upp för dig själv att vinner jag det här, då slutar jag?
Nej, egentligen inte.
Nej.
Det är det som är så jävla skruvat.
Så det fanns ju egentligen inget riktigt mål.
Exakt, det är det som är så skruvat. Mm. Det påminner lite om, jag kommer ihåg att jag tänkte ofta när jag knarkade som mest att jag så gärna ville åt det där ruset jag kände i början av drogerna. Och når jag bara det ruset, då kommer allt bli bra liksom. Mm. Men det är så här, om jag når det ruset, vad kommer hända sen då? Ingenting, ja. Det är det.
Nej, och det är precis samma sak som någon som ska sluta med droger eller alkohol. Att man sätter upp som jag gjorde, ja, men bara 2 veckor till. Mm. Det där datumet, då ska jag sluta. Men sen när jag var på det datumet, jag kör ett tag till.
Ja, men
alltså det, man besitter ju inte den kraften.
Eller det här, bara få den där flickvännen, eller bara det där jobbet, eller bara den där bilen. Man har sådana här fixa idéer av någon slags luddiga, abstrakta mål som ändå inte kommer förändra någonting liksom.
Jag tror det är någon slags verklighetsflykt och quick fix, att någon annan löser det här åt mig. Att jag behöver inte själv ta tag i varför jag mår dåligt, utan något externt kommer flyga in och lösa så att allt blir bra.
Men då var du inne på ditt andra blankolån där. Och det var fortfarande bara du. Jag sa ju till dig att det var utan säkerhet. Det är ju att du lånar inte för någonting specifikt. Ofta så kan man ju ha en borgenär för som säkerhet. Men det är ju det att man lånar ju inte gentemot någon bil eller lägenhet eller vad det kan vara för någonting. Berätta, vad hände sen då?
Sen var det så, i slutet av de här 3 veckorna så fick jag faktiskt en jackpot som gjorde att jag låg plus minus noll med alla lån och krediter jag hade tagit. Och här känner jag verkligen i efterhand hur sjukt påverkad min hjärna var av beroendet. För jag ignorerade helt skuldebreven som jag hade gömt i en låda liksom. Och jag såg pengar på kontot och började tänka, shit, vad ska jag göra? Jag kanske ska gå ner och jobba 50% nu ett tag. Det kan jag. Då kan jag vara med min familj och då kommer jag må bättre. Men så slog det mig samtidigt att ja, men hur ska jag förklara för min sambo att jag tänker gå ner och jobba 50%? Hon vet ju vad jag tjänar. Hon vet att jag inte har råd med det.
Och hon visste ingenting?
Ingenting.
Nej.
Och där kan jag också tillägga att jag sa ju att jag inte hade haft råd att spela och sådär innan. Att under de 5 åren vi hade varit ihop då när jag började spela på nätcasino så hade jag spelat blackjack 1 gång. På krogen under de 5 åren. Det var det enda jag hade spelat. Kanske på något fotbolls-VM stryktips eller sånt där. Men jag hade liksom inte spelat på så länge och därför så är det så svårt för mig att förstå varför jag tog till just nätcasino. Som jag inte gillade som en flykt. Men ja, det är väl kanske något som kommer med tiden. Det vet jag inte. Mm. Men då, eftersom det slog mig att ja, men hur ska jag berätta för henne? Då måste jag ju berätta var de kommer ifrån. Och intellektuellt så var jag fullt medveten om att jag har betett mig helt sjukt de sista månaderna. Att jag har fullkomligt tappat kontrollen. Jag har ju försökt sluta spel flera gånger. Jag har försökt begränsa det. Stängt av mig på vissa ställen och bara få öppna på nya. Jag tror totalt kanske jag hade 30-40 konton på olika spelsajter. Sen liksom stängdes och öppnades. Så jag visste ju, jag skämdes så sjukt mycket för hur jag hade betett mig, för jag visste att ja, men jag vet bättre. Jag är smartare än så här egentligen. Jag har dessutom jobbat som croupier. Jag vet att oddsen är emot mig. Det gjorde nästan att det blev ännu mer skamfyllt att faktiskt ha trillat dit på en grej som jag... Jag var en av de där liksom toskarna som jag hade föraktat tidigare. Och det gjorde att det blev ännu större skuldkänsla i det hela. Så då, ja... Som sagt, jag var inte beredd att berätta. Fanns inte en chans på världskartan att jag kommer berätta vad jag har fått pengarna ifrån. Och då gick det upp för mig att hur mycket jag än vinner, hur stor jackpot jag ändrar in, så kommer jag aldrig kunna använda pengarna utan att behöva berätta om hur jag betett mig.
Jo, du kunde ju betalt skulderna.
Det kunde jag gjort. Jag kunde betalt skulderna i smyg.
Ja, exakt.
Men det fanns inte på världskartan. Jag skulle ju använda pengarna.
Ja, jag förstår.
Så, ja, men då slog det slint för mig. Så på 1 timme så spelade jag bort hela jackpotten på maxtryck på en maskin. Och då fick jag panik. Och skickade iväg ett sms till min mamma. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var någonting i stil med jag har spelat bort massa pengar. Jag behöver hjälp. Men jag orkar inte prata. Och anledningen till att jag fick sån panik, tror jag, när jag inte kunde berätta för min sambo. Det hänger ändå ihop med att jag, när jag var 18, fick en son. Ja, men med en tjej, vi gjorde slut. Och sen så hörde hon av sig att hon var gravid och sådär. Jag var absolut inte redo att bli förälder. Men hon valde ändå att föda barnet. Men jag ville liksom inte ha med honom att göra. Och strax därefter flyttade de till Kanada. Och då var jag liksom 19 när han föddes. Och fram till jag var 31, tror jag, så hade jag inte berättat för någon. Min mamma visste om det. Och kanske pappa, jag är inte ens säker.
Så din sambo visste inte att du hade ett barn?
Nej. Då hade vi varit tillsammans i 6 år. Mm. Och jag hade ju hela tiden, hon var ju väldigt på och ville ha barn. Men för mig låg detta så djupt rotat att jag är en kassförälder eller jag inte. Så jag sköt ju på det där. Jag är inte redo. Mm.
Det var något negativt liksom för dig. Mm.
Och någonstans, att ha den hemligheten i så många år. Jag mådde superdåligt psykiskt under hela den perioden. För att det växte ju bara, och ju längre tid det tog att berätta, ju större grej blev det ju. Men sen när jag väl berättade för min dåvarande sambo, så blev det ändå en stor grej, men det gick över. Men det var ändå en väldigt lättnad. Men någonstans när det här slog mig då med min nya flickvän eller sambo, att spelet blev en hemlighet som i mig kändes av samma dignitet som min son. Och då fick jag en panik, för jag vill inte gå ner den vägen igen. Jag har vandrat där. Och jag tänker inte må så skit igen. Men det är som sagt, det är helt sjukt hur alternativet att betala tillbaka lånen fanns inte ens. Det var pengar på kontot, vad ska jag göra med dem? Du vittnar ändå om hur sjukt förvriden hjärnan blir av beroendet. Men några timmar senare där så kom ju sambo hem från jobbet. Och jag grät och grät. Det kändes som en och en halv timme, jag minns inte. Det är väldigt luddigt.
Minns du hur mycket den här jackpoten var på?
Var på runt 250 000. Jag fick sagt i alla fall allting. Jag fick sagt att jag har spelat, att jag behöver hjälp, att jag inte kan hantera det. Det var fredagen den 29 september 2017. Tisdagen efter så kom vi till Spelberoendes förening i Göteborg. Och fick träffa en rådgivare där för enskilt samtal. Och sen dess har jag gått på självhjälpsmöten där. Det är ju nu snart 4 år sedan då. Och det betyder allt, skulle jag säga, i att hålla mig spelfri. Att få möta andra som har gått i samma fälla liksom. Mm. Dela med sig erfarenheter. Och vi var ju ett gäng som kom ungefär i samma period. Och att tillsammans se hur vi började må bättre. Hur de andra i gemenskapen också tog steg framåt. Det skulle jag ändå säga är den stora nyckeln till att jag har hållit mig spelfri. Det och att min sambo hela tiden har varit med och stöttat mig. Hon har varit med på möten och hon har trott på mig.
Mm. Var det självklart för henne att stanna kvar trots lögnerna och trots allt det här?
Ja, men det var nog det. Jag var ju helt säker på att sekunden jag berättar så tar hon sitt pick och pack och drar liksom. Mm. Det är därför jag inte berättat det tidigare, för jag var ju helt säker på det. Och det vet jag, många jag har träffat genom åren också, spelberoende. Det är det som är det tunga liksom med att berätta. Man är helt säker på att man är ensam. Mm. Och att det finns ingen som kommer förstå. Utan alla man känner kommer fly som råttor från en skepp. Liksom. Mm.
Ett av de största skälen till att vi har den här podden också. Att krossa den skammen och tabun liksom. Men, och det där är ju också så alltså det är ju extremt mycket likheter i det här, om man tittar på en narkotikamissbrukare eller alkoholist och så, just utifrån skammen, och man tror att man är totalt ensam. Det är bara jag som sitter med de här problemen, och just kraften i att få känna igen sig i andra människor och höra att fan, vänta, det finns folk som har samma problem och till och med värre än jag som har klarat sig. När du kom dit till ditt första möte, berätta, hur var det? Vad hände i dig?
Alltså det var ju väldigt nervöst. Man vet ju inte riktigt vad man... Nu hade jag ju varit på ett enskilt samtal innan, då är man själv där med en rådgivare. Så jag kände ju åtminstone igen lokalen och sådär. Men det går ju inte att föreställa sig vad som väntar innanför de där dörrarna. Jag tänker tillbaka på alla år som jag har jobbat, alla de som jag själv då såg ner på, liksom, att nu är jag en av dem. Och det var skitläskigt att ta. Men jag kände, ja, det tog inte många minuter innan det ändå kändes ett lugn på något sätt när vi kom innanför dörrarna där. Och jag trodde inte jag skulle prata. Jag har ändå haft hyfsat lätt för att prata om känslor och sådär. Men det här var ändå något jag skämde så mycket över. Jag var ganska inställd på att jag kommer inte säga någonting. Ja, så börjar man presentera sig och säga något litet. Och sen så var det som att öppna en kran. Och det var så skönt att få berätta för människor som inte på något sätt dömde. Eller... Och det förringar inte vad man har gjort eller hur man har betett sig och det man har ljugit. Men att bara befinna sig i ett rum med andra människor som vet precis vad man pratar om, precis vad jag känner. Och likadant, jag har aldrig hört en historia från någon spelberoende där jag inte hittat något korn som jag känner igen mig i. Och det bottnar väl i att beteendet är ju grunden i det. Så även om det ter sig på olika sätt, olika summor, olika spel, så liksom grundplåten är beteendet. Och därför så hittar man alltid någonting i alla berättelser som man kan knyta an till.
Mm.
Ja, det är ju nästan spöklikt hur mycket man känner igen sig i. Just det här med identifikationen tror jag är A och O för människor som vill göra en sån här förändring, oavsett om det gäller droger eller om det gäller spel. För att för mig var det så i alla fall. Jag gick på olika möten, olika gemenskaper, kunde inte känna igen mig så mycket i början, men så hittade jag den gemenskapen som du och jag går på, Magnus, idag. Och då var det verkligen som att de pratade om mig. Och jag kände det här, ja men det här har jag varit med om. Och när jag kunde känna just den här identifikationen, att vi pratar om samma saker, vi tänker samma saker, vi har samma känslor. Då var det som att så här, då känner man en tillhörighet. För hela livet där ute har jag känt så att jag är annorlunda än alla andra. Liksom. Att jag är bara helt jävla hopplös och fucked up. Och här kommer man till en grupp människor där man faktiskt känner sig som att man är som dem. Och vi är ju flockdjur, människor. Vi behöver folk som liksom är som oss.
Mm.
Och då blir det så lockande att stanna kvar och fortsätta med det. Liksom. Så det är verkligen, det är så fint att höra att det är exakt samma sak hos er. Men jag vill ändå stanna vid just det där, likheterna och skillnaderna mellan era gemenskaper och våra gemenskaper. Hur arbetar ni med ert tillfrisknande i era självhjälpsgrupper?
Ja, vi skiljer oss därifrån 12 steg som ni kommer ifrån. Det finns ju även för spel, GA, Gamblers Anonymous finns ju också i Sverige. Vi följer egentligen ingen struktur på det sättet, utan det är mer en gemenskap. Vi sitter ner, vi samtalar. Vi har vissa regler som vi följer. Moralisk tystnadsplikt. Vi pratar aldrig några summor. Så det är väldigt ovanligt. Därför tvekar jag lite när ni ställer frågan och sånt här, för det sitter så djupt i mig.
Mm.
Eftersom det som är mycket för en är lite för en annan, och det kan vara triggande för vissa att höra om stora vinster och liknande. Så det är en sån regel vi brukar ha. Aldrig prata summor. Och inte spelstrategier och liknande. Men annars så är det mest ett öppet samtal människor emellan. Mm. Och vi sitter ju även, i de flesta föreningar så sitter även anhöriga och spelare tillsammans. Ibland sitter man åtskilt i varsin grupp, men för det mesta där jag gick i Göteborg så sitter anhöriga och spelare i samma grupp. Inte sin egen anhöriga dock, den sitter i en annan grupp.
Okay. Mm.
Men man sitter med andra anhöriga, och för mig så har det betytt minst lika mycket som att höra spelarna. För det är en sak för mig att veta vad jag har gjort, liksom utifrån mitt perspektiv. Men att ha en helt förkrossad mamma eller sambo eller barn som liksom sitter och ger sitt perspektiv på en situation där jag känner igen mig i den anhöriges spelare, så vet jag att det där är min sambo och mina föräldrar känner samma sak som den här personen. Och det är tungt, jättetungt, fast samtidigt otroligt helande för mig. Det är väl en smaksak liksom.
Intressant det där du säger, just det där med att det är lika viktigt och intressant att höra de anhörigas perspektiv. För jag kommer ihåg när jag var på behandlingshem för drygt 6 år sedan, och då fick vi dit några tillfrisknade narkomaner som fick dra sina life stories. Och det var ju så här, det var ju självklart att man skulle få höra dem, tyckte jag. Men det är rimligt att de är här liksom. Så sa terapeuten så här, ja, men sen så kom fyra stycken anhöriga och medberoende och ska berätta sina historier också för er. Och jag var ju så här, men varför det? Det är verkligen så här, jag fattar inte vitsen med riktigt. Och sen när jag fick höra deras historier så var det som en så jävla käftsmäll. Alltså som var liksom, jag kunde inte ens fatta det liksom. För att jag tror att många som har den här sjukdomen, beroendet, lever i någon slags naivitet. Att det, ja, men det är bara mig själv jag skadar. Låt mig vara, låt mig göra mitt liksom. Vad fan, när folk försöker hjälpa till eller säga ifrån så här. Men när man liksom tillfrisknar och börjar få lyssna på andra människors perspektiv, så är det verkligen så uppenbart att det är ju lika jävla tufft för de anhöriga, om inte ännu värre. Så jag tror det är jättesunt och viktigt att vi får höra deras perspektiv. Vi försöker också lyfta det mycket här i podden, med medberoende och så. För att jag tror verkligen det där. Det var så jävla märkligt när man var aktiv, då var det verkligen så att bort.
Ja, man vill ju inte höra någonting.
Nej.
Från någon annan.
Det är mitt liv jag förstör. Skit i mig. Vad fan, ni behöver inte bry er liksom så här. Ja, det skulle inte vara ett nytt avsnitt av den här podden om vi inte hade med oss våra kära vänner på The House Rehab som samarbetspartners. Eller hur, Magnus?
Det har du helt rätt i. Tänk vad de har betytt mycket för oss som personer, för våra lyssnare och för alla människor de har hjälpt under, ja, om man tittar på Robert då, hans 25 år, men nu sedan de startade. Tänk vad mycket människor de har hjälpt.
Otroligt. Och The House, det är jättefint, och de har varit med varje episod sedan vi drog igång.
Ja, det har de.
Och det är väldigt många människor som hör av sig till oss och berättar att de har sökt sig till The House genom podden. Mm. Och det gör ju oss glada, det gör The House glada och förhoppningsvis även dessa klienter glada.
Och deras familjer.
Ja, många blir glada.
Många blir glada. Så vad är då The House, Nemo?
The House är en öppenvård som är stationerad i centrala Stockholm. Mm. Och drivs av Robert Boman och hans team, kan man säga. Mm. Robert Boman som har hjälpt både dig och mig in i nykterheten. Mm. Och ja, The House sysslar med individanpassad behandling. Det är någon skräddarsydd vård, kan man säga. Ja. Efter klientens förutsättningar och liv.
Precis, och det är ju det som egentligen är skräddarsy. Mm. Att skräddarsy ett program för någon annan handlar ju om att det då ska passa in i den här personens liv. Det är många som använder sig av just ordet skräddarsydd. Mm. Men så är det lika för alla, och då är det ju inte det. Så att, och det är mycket one-to-one sessions, alltså att man får sitta själv med en av deras terapeuter, vilket också såklart jämfört då, om du sitter i grupp, får ut mycket, mycket mer av en sån session. Mm. Sen har de ju även nu gruppsessioner också. Mm. Så att de växer ju hela tiden. Jag vet att de håller på med ett gym som ligger i anslutning dit, där du också då som klient ska kunna träna och få träning och så vidare. Och det är mycket som händer på The House, och det de gör är ju egentligen att de skapar ett behandlingshem som ligger absolut i topp när det kommer till helhet.
Och om man har frågor kring deras behandlingar, deras priser, eller bara frågor kring beroende och medberoende, då kan man mejla
sandra@thehousestockholm.se.
Ja, tack The House.
Tack. Jag skulle vilja gå tillbaka lite till när du befann dig i ditt spelande och sådär. Man tittar på, vi brukar prata mycket om mental besatthet och att man har en fysisk allergi, så alltså att när man börjar kan man inte sluta och så vidare. Hur var du som person då? Var det mycket lögner, allt för att se till att du kunde få spela? Hamnade du liksom där du inte kunde skilja på sanning och lögn själv? Hur var du där när du var som mest i det?
Jo, men absolut, så är det ju. När jag var i min spelbubbla så var det som existerade. Som jag sa innan, kontakten med familjen och omvärlden var egentligen som en enda luddig tillvaro. Jag ska ärligt säga att jag minns liksom inte jättemycket av den, framförallt den sista en månaden, en och en halv, när jag spelade som tyngsta. Så det är extremt luddigt. Jag minns nästan ingenting av vad vi har gjort tillsammans som familj.
Men märkte inte din sambo att du förändrades den perioden?
Absolut, det gjorde hon.
Vad sa hon och vad sa du?
Alltså, jag skyllde ju väldigt mycket på jobbet. Mm. Att jag hade sån ångest över jobbet. Och sen har jag alltid haft det. ända sedan jag gick i lågstadiet så har jag haft en ångest över kravet som det innebär med ett jobb. Jag vill själv kunna sätta mina tider eller göra vad jag vill och sådär. Så det har liksom hängt med. Det är något som jag aldrig har bearbetat. Så det var lätt att använda det som en... Ja, det blev som en ursäkt, men inte en medveten ursäkt, utan jag trodde nog väldigt starkt på det med att jag har bara oflyt, jag hamnar här, det är inte mitt fel.
Mm.
Och det var också den jag tog till när hon... För klart hon märkte att jag mådde dåligt. Och jag sov ju bara ett par timmar per natt, max. Jag vet till och med att i perioder så var jag vaken medvetet till kanske 5 på morgonen om jag skulle gå upp 6. För att jag ville vara så trött på jobbet att arbetsdagen blev som en dimma. Att jag liksom inte riktigt var närvarande, för jag medvetet gjorde mig så trött så att det bara skulle passera. Och jag hade ju även... Jag spelade ju på autospin. Jag hade telefonen i fickan hela arbetsdagen. Tog upp den då och då för att bara se om jag behövde sätta in mer pengar eller eventuellt ta ut. Men hela dagen.
Så den spinde alltså när den var i fickan?
Ja.
Shit, alltså, och det är också, då får du ju inte ens uppleva spänningen.
Nej. Och där är det också en väldig skillnad från mitt tidigare spelmissbruk, om man ska säga, när jag inte kunde hantera rouletten och det. Då var det ändå någonstans en underhållning.
Mm.
Det här sista, det var bara jag måste få en jackpot.
Mm.
Som sagt, och till slut så var det inte ens intressant att titta på det. Jag ville bara ha resultatet av det.
Mm.
Här är vi där igen. Hur beroendet förändras. Drogerna i början var så jävla kul och härligt och party och bara så här tillhörighet och träffa brudar. Mm. Och sen i slutet var det bara sitta ensam och knarka. Liksom. Det är liksom samma procedur här på något sätt.
Mm. Ja, det här är ju som att knarka på jobbet lite.
Ja.
Så.
Verkligen, det är speciellt alltså.
Där är ju också spelberoende, det är ju osynligt på det sättet.
Mm.
Alltså att jag kunde gå och spela hela dagarna på jobbet, ingen som märker det. Att du kollar din telefon någon gång då, det är ingen konstighet. Liksom.
Nej.
Och där, för det sätter ju, visst det märks ju att jag kanske mår sämre psykiskt, men jag hade ju alltid en ursäkt för varför jag mådde dåligt, eller jag hade sovit dåligt, eller haft en dålig dag, eller det var något hemma, och sen när jag var hemma så var det ju något på jobbet. Så det fanns ju alltid en ursäkt för mitt mående, fast i grunden så var det ju spelet som låg. Och där finns ju också en sån jakt... För en spelberoende så finns ju alltid att om nästa tryck är en jackpot så löser sig allt.
Mm.
Det finns en väldigt stor motivation för att fortsätta. Att det är inte så att om jag slutar nu, då dör ju chansen. Då kan jag inte ta igen mina skulder. Men om jag fortsätter spela så finns fortfarande chansen att jackpoten kommer och då kan jag lösa allting.
Mm.
Ja, på så sätt så är det ju tuffare att faktiskt ge upp och sluta helt, på ett sätt ju.
Ja, man kan väl inte mäta så, men ja, det är väldigt tufft. Är det.
Och det finns vissa skillnader också med just våra missbruk då, som är lömskare på något sätt. Jag tänker på det här med att, till exempel som du säger, det syns ju inte alls på en spelmissbrukare att den är spelmissbrukare, förstår jag menar?
Mm.
På en påtänd människa så syns det ju oftast. Det är klart att det också kan förekomma att människor att det inte syns på oss. Mm. Men överlag så syns det på en människa om man är påtänd liksom. Så det finns ju vissa skillnader som gör spelberoende mer komplext. Och även det här aspekten av att spel, alltså det ekonomiska, om du spelar bort flera miljoner, du skuldsätter dig, då kan du hamna i en sån position där du faktiskt aldrig blir skuldfri igen. Medan om du har ett drogmissbruk, då kan du bli clean och börja din väg uppåt utan att vara skuldsatt så mycket. Du kan vara skuldsatt, men inte alls på samma nivå liksom.
Mm. Jag tänker också på det när vi pratar skillnader. Finns det någonting liksom belöningsmässigt som skiljer sig från sinnesförändrande substanser när det kommer till spel? För att vi var ju, gjorde en podd, du och jag, där vi var gäster. Och då sa ju den tjejen som jobbade just med spelberoende att det fanns någonting i belöningssystemet som var lite annorlunda. Har du hört någonting om det? Vet du något mer om det?
Jag vet inte om det riktigt skiljer sig. Det som är, men det är ju framförallt snabba spel som är de farliga eller som man lätt blir beroende av. Det är nätkasino eller live betting i sport, det är ju typiska, där det händer snabbt. Och de här nätkasinospelen också, de är ju utformade för att de låter, de blinkar, ljud och ljus. Det är väldigt uthängt med nästan vinster. Det är ju en sån grej som man har kunnat visa med forskning att när du nästan får ett bonusspel så hinner samma saker kicka igång i hjärnan som om du faktiskt får ett bonusspel. Mm. Så alla de här nästan vinsterna och sånt gör att du hela tiden får den här kicken och vill ha mer, fast du egentligen förlorar pengar.
Det är väl dopaminpåslag, ja, antar jag.
Precis.
Ja.
Det... Att du har ju, om man då ska titta på hur det går för andra familjer och sådär, så har väl du ändå, man nu kan kalla det det, men haft lite tur att inte dragit med i hela familjen och allting rakt ner i det svarta avgrunden. Är du tacksam för att du fick den där stor förlusten idag? Vad tror du hade hänt om du inte hade fått den på det där maxtrycket?
Alltså den hade kommit förr eller senare ändå. Så är det bara. Det var en nedåtgående spiral i hög hastighet, så den var ofrånkomlig. Jag är ändå tacksam att jag fick iväg det där sms'et till min mamma.
Mm.
Det var lite, jag vet ni har pratat om det tidigare i podd, att det är ett väldigt litet fönster när man känner att nu ska jag ta tag i det här. Och det kan vara över på minuter. Och där var en sån grej att jag fick panik och så slängde jag iväg det sms'et, som jag inte gjort alla gånger tidigare. Men då var det någonstans, nu är det ute.
Mm.
Nu kommer jag inte kunna ta tillbaka och säga att det var ett skämt. Eller, för hon känner ju mig. Så någonstans så var det var mitt lilla fönster där. Och denna gången lyckades jag göra någonting i det.
Ja, för jag tänkte just på det innehållet i sms:et. Det kändes ju nästan som att det här var jävligt jobbigt som mamma eller pappa att få det där. Jag behöver hjälp, jag har spelat bort massa pengar, men jag vill inte prata.
Mm.
Alltså,
ja.
Så.
Ja.
Men att, precis som du säger, att du hade fått iväg det. För vi brukar ju prata mycket om just det här att man slår i botten. Vi gillar ju inte det uttrycket att använda oss av det, utan det handlar ju någonstans om där man i ditt fall då har fått en konsekvens som blir så stark att du... Det där lilla fönstret öppnades. Mm. Eller i annat fall då, där droger och alkohol, man kan inte leva vare sig med eller utan det. När man kommer till just det där att vill inte ha mer.
The window of opportunity.
Precis.
Och man kan ju inte nog poängtera hur viktigt det där fönstret är. Det vill jag säga till alla våra lyssnare, att när ni väl har det där lilla fönstret av villighet, när ni känner att jag måste ha en förändring, agera. Precis som Daniel säger, släng iväg det sms till din mamma eller skriv till oss på Instagram eller vad som helst. Släpp ut det bara.
Mm.
För när du väl har släppt ut, då är du en bra bit på vägen alltså.
Mm.
Men jag vill ändå fråga dig lite om det här med beroendesjukdomen som sådan. För vi, eller det är säkert olika för många människor, men vi tänker ju ändå att det är någonting som sitter i oss, att det inte handlar så mycket kanske om just substansen, att det är ändå, alltså vi har olika utlopp såklart för den, men att det ändå är någonting som, något som är skadat i oss på något sätt. Hur är du med andra flykter i livet? Är du helt normal när det kommer till alkohol? Kan du liksom hantera alla andra kickar på ett sunt sätt, eller är det någonting som ändå är...
Alltså jag har inga... Vad ska man säga, alkohol dricker jag nästan aldrig längre och sådär, och jag har väl testat alla droger som finns i min ungdom och 10 år på Roskilde med allt vad det innebär och sådär, men det har jag aldrig riktigt fastnat i. Däremot så är jag en väldigt, om man nu ska använda uttrycket, all in människa. Om jag sätter mig med någonting som jag tycker är intressant, om det kan vara, ja, som nu håller jag på till exempel för ett landsting och gör en förinspelad presentation, föreläsning som jag ska klippa ihop, och då tycker jag det är superkul att sitta i det här videoprogrammet, och då kan jag helt tappa tid och rum så att min sambo liksom, ja men nu får du ge dig liksom, kom och lägg dig.
Blir lite maniskt sådär.
Ja, och så blir jag väldigt mycket som jag tycker är, ja, när jag började spela dodgeball, då blev jag helt manisk på allt, jag måste ha alla grejer, jag ska göra det, eller om jag kom, alltså, så när jag har det där beteendet i mig, fast som tur väl är så har jag inte det i så mycket onyttiga substanser. Sen är det naturligtvis, får det ju en negativ inverkan på mig när jag går helt in i och får ett sån manisk. Men där är ändå min sambo väldigt bra på att knacka mig på axeln och du, nu börjar det.
Och då är du duktig på att lyssna också.
Ja, för det mesta i alla fall.
Mm. Jag tänker på, om vi tittar på, för att vi hör ju i Sverige idag att vi har en galet växande trend, till exempel med kokain. Hur ser det ut i spelvärlden med spelberoende i Sverige idag?
Alltså vi upplever ju också att det ökar. Sen är det väldigt svårt för dem, det görs inte lika mycket mätningar och sånt på spelberoende. Och sen är det lite så att jag till exempel i statistiken räknas inte som spelberoende eftersom jag inte aktivt spela.
Mm.
Så det gör att jag tror det var 2018, Svelogs är en sån här som gör var tredje år undersökningar om svenska spelvanor. De skickar ut den här nu i augusti, så det kommer väl svar i början av nästa år då. Men där kunde de se, jag tror det var 2018, att så står det att 100 000 spelberoende byts ut i statistiken. Det vill säga att 100 000 slutar spela och 100 000 börjar spela. Mm. Men i min värld så är inte de som inte aktivt spelar inte längre spelberoende. För jag kommer inte kunna spela igen. Jag vet att om jag går ner på kasinot och sätter mig på rouletten, då är jag... Det tar 2 minuter, sen är jag tillbaka där jag var. Samma insatser, samma liksom bubbla.
Har du varit nära återfall?
Nej, jag har faktiskt inte det. Ta i trä. Däremot så är jag tycker det är väldigt läskigt, eftersom jag inte riktigt vet varför jag började spela på nätkasino när jag väl gjorde det här. För jag hade inget sug efter spel och jag hade inte spelat, som sagt, nästan någonting på 5 års tid. Så därför är jag alltid lite vaksam att det kunde hända förr och det kan hända igen. Men jag har gått lite i KBT och under alla samtal, under alla de här åren på spelföreningarna, så har jag ändå lärt mig lite vad som triggar mig. Och det gör att jag på förhand nu, om jag vet att nu kommer jag komma in i en situation där det finns en förhöjd risk, jag till exempel bor på ett hotell där jag misstänker att det finns kasino eller spel, så är jag långt innan medveten om att okej, nu går jag in, då måste jag vara vaksam. Mm. Eller som vi var på julbord med mitt jobb på Danmarksbåten. Det var första gången jag befann mig på ett ställe där det fanns kasinospel efter att jag var spelfri. Och då var det en självklarhet för mig att inte dricka alkohol. För jag bara, nu går jag in i en situation där det finns enorm risk liksom för ett återfall, och då får jag dra tillbaka på andra grejer som gör att jag känner att jag kan ha kontrollen. Så det handlar väl mer om att förutse situationer där jag tidigare tog till spel som en flykt. Och liksom föregår det.
Precis, för det var väl lite det som du sa där, att du inte visste varför du tog till nätspel, nätkasino, för att du inte gjort det tidigare. Det var väl lite den här flykten från verkligheten. Och då hade du väl också ändå att spel hade gett dig någonting som i alla fall var mer attraktivt än att inte göra det. Och det där, jag tänker just på, hur är det med dig, Nemo? Spelar du något?
Extremt sällan, alltså. Jag kan helt ärligt säga att jag har varit på kanske kasino och Cosmopol 5-6 gånger i mitt liv. Senast för kanske 2 år sedan. Och då kan jag ärligt säga att när jag väl gör det så känner jag någonting som jag inte riktigt vill känna. Jag känner att jag tycker lite för mycket om det. Mm. Så jag går liksom inte dit igen. Mm. För att jag vet att jag kan lätt fastna. Men jag är ju verkligen sån där, som Henrik Velin pratade om, vad han kallade det, allberoende, eller vad han sa. Så jag är verkligen sårbar inför allt sånt där. Egentligen samma med, jag kommer ihåg att i gymnasiet så var jag helt torsk på keno ett tag. Spelade keno för stora summor en period och bara, vad håller jag på med till slut? Och då la jag av med det. Så det finns verkligen så här fallgropar att falla in i om man har den här sårbarheten. Du då?
Nej, alltså jag spelade först när jag precis var nynykter och eller jag hade väl 6 månaders nykterhet ungefär, så åkte vi till Las Vegas med Mickey D, med ett annat av mina bolag. Och det var ju, jag hade liksom inte tänkt till riktigt innan. Det var ju bara liksom alkoholen skulle jag hålla mig undan, och droger och sådär. Sen kom in i det här jävla ljudet av alla automater och sånt där. Och där kände jag direkt så här, fan jag ska lira. Nej men vänta, det ska jag ju inte. Mm. Så att jag spelade inte tills... ja, det var, kan det vara något år sedan när AIK hade en jävligt bra period. Så då spelade jag på AIK. Mm. Och sen torskade de någon match. Och då kände jag så här, oj. För då blev jag... Men då kom den här tävlingsjävelen in också. Att nu jävlar ska jag fan vinna tillbaka de där. Mm. Och började titta på andra matcher. Engelska division 2 och sånt där. Då stängde jag ner mitt konto. Då gick jag...
Det är en klassisk sån varningssignal. När man ska ta igen pengar du har förlorat tidigare. Mm. Det är ett sånt kriterie som vi brukar kika på. Det är ökad tolerans och sådär. Men just den där att jaga... Jag ska fan ta...
Ja, jag stängde mitt konto och jag kände bara att det här kan gå riktigt illa. Så det är så lätt att sätta in pengar idag också.
Och sen är det ju väldigt tillgängligt med i telefonen. Som sagt, du kan göra det var du än är, i vilken situation du än är.
Men Daniel, om vi ska prata lite om din roll som ordförande i Spelberoendes Riksförbund. Mm. Vad går det ut på och hur hamnade du där och vad gör du egentligen?
Alltså jag hamnade där. Jag gick som sagt i föreningen i Göteborg och gick där på möten och går fortfarande, även om det inte är lika ofta. Och med tiden där så fick jag bli resurs. Resurs innebär att du får hålla i möten och se till att alla får komma till tal så att man följer reglerna och sådär. Sen, för att det var kul, jag kom in i en sån lite manisk period, så gjorde jag lite reklamfilmer för föreningarna som man kunde ha på sociala medier och så hittade liksom sätt att hjälpa till där på ett sätt. Och sen när pandemin slog till så hade jag jobbat väldigt mycket med online. Jag gick en onlineutbildning och sådär. Så då var jag väldigt snabb med att hjälpa dem att få igång möten online för att fortfarande kunna erbjuda hjälp. Så någonstans har det liksom funnits där att jag velat hjälpa till. Sen så passade det väldigt bra i mitt liv i våras. Jag var färdig med min utbildning och jag fick möjlighet att vara tjänstledig från mitt jobb. Och det var dags att välja ny ordförande i Riksförbundet och då kände jag att okej, det är liksom nästa steg i min att ge tillbaka, att hjälpa andra. Jag har energin, jag är peppad på det. Så då blev jag invald. Och skillnaden där, Riksförbundet är ju som ett paraply över de lokala föreningarna då, där själva mötena får. Och Riksförbundet är väl mer, det är vi som ansöker om pengar från exempelvis Folkhälsomyndigheten. Och det är mycket mer ligga på politiker och myndigheter och kommuner för att liksom lyfta spelberoende. Under många år så var ju stora parollen att få in spelberoende i socialtjänstlagen. Vilket vi då fick 2018. Så det är mer lobbying och liksom samhällspåverkan kan man säga i Riksförbundet där. Och då är min roll egentligen att träffa folk som i eftermiddag då ska jag till Folkhälsomyndigheten och prata med dem. Det handlar mer om att nätverka och liksom lyfta och utbilda egentligen i spelfrågan. Mm. Oavsett om det gäller idrottsförbund eller kommuner eller politiker eller helt enkelt få folk att förstå vad spelberoende handlar om.
Vad tycker du om den här nätkasinoinflationen som har skett de senaste åren och vad tycker du är själva kasinornas ansvar i det här? För att det finns ju så många skräckhistorier om hur folk kontaktar spelare som är i riskgrupp och sådär och man hör mycket spökhistorier. Mm. Vad tänker du om det?
Alltså jag har väldigt svårt för den cyniska biten i många spelbolag. Inte alla, men väldigt många. Och redan på min tid, nu har ju Svenska Spel exempelvis liksom folk som ska jobba med spelansvar och sånt. Men jag vet ju att när jag utbildade Sekropia så det nämndes inte ens, man pratade inte om det. Men jag vet ju också att det finns ju algoritmer och de här systemen bak gör ju att spelbolagen kan ju hitta folk som har problemspelare. Det finns ju de som har gått ut med exakta siffror. Liksom. Så här mycket kommer ifrån problemspelare och sånt. Så det finns ju bakomliggande data för att ta fram liksom, vad är ett osunt spelande. Som sagt, om man ser att man har 40 transaktioner på en dag, liksom, då är det ganska... Mm. Så det finns ju algoritmer. Och där tycker jag att det måste finnas ett mycket större... omvårdnadskrav kan man säga. Mm. Att när man ser de här mönstren att det måste ageras. Och inte som det har varit tidigare då, att när man har sett de här mönstren så har man istället kanske blivit VIP-kund eller det har liksom nyttjats på det sättet. Ett roligt sånt exempel jag bara kan dra, det är min sambo, hon har aldrig spelat på någonting någonsin. Och ser ju aldrig spelreklam och sådana saker. Någon vecka efter att vi började gå till Spelberoendes förening i Göteborg så började hon få spelreklam på Facebook. Mm-hmm. Och när man då frågar så här, varför får jag se den här reklamen, så står det utifrån din geografiska position. Då finns det alltså medvetet annonsörer som okej, du går till en spelberoendeförening, då får du annonser för nätkasino.
Usch.
Och det där är riktigt svinigt alltså.
Ja, det är fruktansvärt.
Just det där med spelbolagen. Jag har ju fått förfrågningar alltså flera gånger de senaste åren från olika spelbolag om man vill göra reklam. Och det där, jag vet att du också har fått det, Magnus. Mm. Jag kommer ihåg en sekvens Först hade jag fått någon så här, ja men vill du lägga upp ett inlägg om vårt bolag, du får 10 000 för typ så här en Insta story eller något så där. Och då lockas man ju, för det är ändå, ja men 10 000 för en Insta story, det är ganska mycket pengar för ingenting. Men det skulle jag ju aldrig göra, såklart. Men då står det oftast i mejlen så här: vi har kollat in din profil och du passar perfekt för oss. Man bara, hur kan jag som lägger hela mitt liv på beroendefrågor passa perfekt i er profil? Man bara, det stämmer ju inte ens. Gör du någon jävla research liksom? Men jag kommer ihåg när du var ganska ny, Magnus, i gemenskapen.
Väldigt ny var jag.
Ja, det var du. Och då satt vi åt lunch, du och jag, och jag tror din sponsor kanske var med också. Och då sa du att något av de här stora elefantbolagen hade kontaktat dig med någon monstersumma för en dags jobb. Och du var lite sugen, såg jag på dig. Och jag var mer så här, nej, det kan du inte göra. För det är samma sak liksom. Och du gjorde inte det till slut.
Nej, det var mycket pengar var det.
Fan vad jag är glad att du inte gjorde det.
En dags jobb sådär. Men nej, det kittlade ju såklart.
Ja, det är klart. Det är ju massa pengar. De har ju lite, ja, lite annan ekonomi än vad vi har på vår sida av fighten. Så att säga.
Ja, nej, men jag är glad att jag inte gjorde det. För det var just den där insikten. Och jag skulle vilja lyfta det här också för er som lyssnar. Att det här är ju ett tydligt varningstecken. Dels kanske för dig som har slutat med alkohol eller droger. Det är på väg. Att spel måste man stoppa in i riskfaktor. Jag tror att många glömmer det. Jag hade en sån grej när jag stod med mina kompisar. De skulle spela på hästar bara. Stod i kön och jag tänkte, men fan, jag spelar lite på fotboll. Men så kom jag på mig själv. Men vänta, nej, det kan jag ju inte göra. Liksom. Det är ju farligt för mig. Så att just att stoppa, att vi måste lyfta upp spel som en riskfaktor i en återfallstanke.
Verkligen.
Också. Verkligen. Vad det kan leda till.
Det kan jag säga. Jag har mött jättemycket människor på föreningen som har haft alkohol eller narkotikaberoende. Och sen när man slutar med det så ersätter man det med spel som känns... Det är tidsfördriv, det känns inte alls lika allvarligt som till exempel droger. Mm. Men precis som vi pratar, man har den här lite beroende personligheten, så är spel lätt att ta till, för det är också lättillgängligt. Och som sagt, jämför man det med om man har kanske mått jättedåligt fysiskt och psykiskt på grund av substanser, så just där och då så känns spel som en ganska oskyldig ersättning för det, och det är lite roligt och spännande.
Tills man ser sitt kontoutdrag.
Ja, och en beroendehjärna funkar ju så att vi är ju väldigt förlåtande i våran första tanke. Så här, ja men det här ska bara spela för max 500 kronor per månad. Mm. Det känns jättebra och det är hur lugnt som helst. Men vi vet ju att är man beroende så spelar det ingen roll vad man säger till sig själv. Vi klarar inte av det, vi har inte den kraften. Så att, ja men vad bra att vi ändå tog upp det. För att det är inte bara att ta återfall när det kommer till droger eller alkohol, utan det finns så många andra vägar som kan leda till misär igen. Och det här är ju en väldigt tydlig sådan.
Vad säger du, Magnus? Ska vi anropa Mr. Boman?
Det tycker jag att vi gör med The House svarar.
Ja, då sitter vi här igen med Robert Boman, våran beroendeexpert.
Ja, verkligen expert.
Välkommen hit, Robert.
Hejsan.
Tack så mycket.
Är du beredd på att svara på ännu en fråga?
Jag är beredd.
Då kör vi.
Då lyder den så här. Hej killar, jag har en fråga till er. Jag är beroende av kaffe. Finns det en större risk att jag blir beroende av alkohol då?
Oj, vilken fråga. Jag har aldrig sett något samband mellan att jag endast skulle haft ett kaffeberoende, ett koffeinberoende, och att jag för den sakens skull skulle ha högre risk att hamna i annat beroende. Däremot så är det ju precis som personen skriver, även koffein är ju någonting vi blir beroende utav. Så är det, men jag har inte sett ett direkt samband mellan enbart koffeinberoende och att det skulle göra att jag har högre risk att hamna i andra beroenden. Mm.
Ja, nej, men det var väl svar på frågan.
Tack så mycket, Robert.
Tack, Robert.
Tack så mycket.
Tack, Robert, för din visdom. Vi är så glada att du är med oss vecka ut och vecka in.
Det är vi, verkligen. Mm. Tack för det svaret, Robert.
Fan, Magnus. Det här, vi brukar säga att avsnitten blir bra, men det här kändes som att vi öppnade helt nya dörrar i den här podden.
Ja, det gjorde vi. Definitivt. Vad tar du med dig?
Men jag tar med mig mycket. mycket, men man visste ju på förhand att det finns mycket likheter mellan våra problematiker. Men att det var så här mycket likheter, det visste jag inte. Mm. Det är i princip samma sak, får man ju ändå säga. Mm. Bara olika utlopp liksom. Och det skakade om mig lite. Sen så är jag så jävla glad att vi fick hit en så kompetent och erfaren kille som kunde dra sin story. För jag är helt säker på att det finns många där ute som kan få hjälp av detta.
Ja, absolut. Och jag tror även om vi ska titta på anhörigdelen i det här. Att också förstå hur kidnappad hjärnan blir av spelberoendet. Mm. Och att det inte skiljer sig speciellt mycket från någon som är narkotikamissbrukare eller alkoholist. Utan lögnerna kommer att komma för att den här personen ska få sin egen tid och sitta och spela. Och det är så slående liksom hur kraftfullt, eller hur den här mentala besattheten bara slår in totalt. Och vi hörde ju också, det handlade om en flykt från början. Och vad är flykten ifrån? Ja, den är från verkligheten. Och vad är verkligheten? Jo, den innehåller känslor. Och det klarar vi inte av att hantera. Och då åker vi in i någonting som vi tycker vi kan må bra i.
Jag fick såna här flashbacks också när du berättade om det här med att din dotter försöker få din uppmärksamhet och du liksom bara blir irriterad och bara så här, låt mig vara liksom. Mm. Från min egen barndom, när jag försökte få min pappas uppmärksamhet och han var så trött och sov och bara, låt mig vara liksom så här. Jag bara rös liksom, för det är så jävla sorgligt. Och jag är så glad att du inte är där längre.
Jag gör med.
Ja, det är fint att höra och fint att du gör så mycket för så många andra också.
Hur känns det själv?
Ja, men det känns väldigt bra. Mm. Alltså, jag tänker just en sak som man ofta glömmer med anhöriga där, det är ju också att eftersom det är dolt missbruk, men det är säkert samma för era missbruk också, att, men man har gjort det så pass länge och inte vågat berätta och inte vågat berätta. Sen när man väl berättar så är det som en sten bara lättar. Jag mår hur bra som helst, äntligen är det ute. Och då har man bara lagt den stenen rätt i knät på sina anhöriga. Så liksom, och lämpat över den, så då börjar ju någonstans deras resa som kanske inte ens haft en aning om att det har pågått. Mm. Och det är lätt att glömma bort. Jag vet i början så det är lätt att bli irriterad och säga, men jag sköt ju mig nu, jag har inte spelat på så här länge, vad är du sur för? Liksom. Ja, fast man får liksom se till att det kommer ta tid.
Så jag är sur för att du droppade en bomb i mitt knä. Så. Ja,
vi brukar ju prata mycket om just, när man tittar på medberoende och anhörig syndrom, eller alltså anpassningssyndrom och sånt där. Just att när det kommer till någon som har alkohol eller drogproblem, så handlar det ju om viljan hos den personen. Och att man då ska börja ta tag i sitt egna liv som anhörig. Finns det något sådär du skulle vilja skicka med till de människorna som har en spelberoende i sin närhet? Vad ska man göra, tycker du?
Så jag skulle säga, som med de flesta psykiska ohälsor, så man måste våga fråga. Måste våga ställa jobbiga frågor. Man kanske får jävligt otrevliga svar. Men någonstans, om man inte vågar fråga, så kommer man kan inte lägga den under mattan, för det är inget som löser sig av sig självt. Mm. Så ser man tendenser eller misstänker, så prata med den personen, och om det känns för jobbigt, gå och prata med någon annan då. Gå till en förening eller ring stödlinjen, eller prata med någon som vet vad det handlar om, som kan ge dig mer tips och råd. Mm. Men jag skulle säga, ja, våga prata om det är väl den stora nyckeln, som för alla beroenden.
Vad finns det för olika ställen jag kan vända mig till om jag har spelberoende?
Alltså, vi har ju spelberoendes riksförbund, då. Det är ju spelberoende.se. Mm. Sen finns det även stödlinjen, telefon och chatt man kan höra av sig till. Sen finns det ju ett par andra grupper också. Spelberoendegruppen, Spelfriheten, det är lite olika. Det finns ett par, Gamblers Anonymous finns också. Mm.
Ja, vad säger Magnus? Ska vi säga så?
Ja, pust. Det här var jättefint att du kom. Stort, stort tack för det. Det kommer betyda mycket för många, är jag säker på.
Och det här avsnittet blev lite längre än de tidigare.
Ja, men det behövdes.
Det tycker jag också. Ja. Tack Daniel för att du kom hit.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Och tack till alla er som har lyssnat. Och tack Nemo.
Tack Magnus. Vi hörs nästa onsdag.
Hej då!
Hej då!